Kapitel 8. Eldar i Carhain. Med en nådig nick återgäldade Egwen den respektfulla bugningen från en sjöman som passerade henne på bara fötter. Han gick vidare, drog i ett rep som såg ut att redan vara sträckt och ändrade möjligen en aning på vinkeln hos de stora fyrkantiga seglen. Ännu en bugning på väg tillbaka till akten, där den rundnätte kaptenen stod tillsammans med rorsmannen, och ännu en nick från Egwen. Sen vände hon åter uppmärksamheten mot Carhains skogsklädda kust, mindre än 20 famnar från blå tranans sida. De gled just förbi en by, eller vad som en gång hade varit en by. Hälften av husen var bara pyrande ruinhögar med skorstenar som stack upp ur spillrorna. På de hus som fortfarande stod kvar svängde dörrarna för vinden. Bitar av möbler, klädtrasor och krossade husgeråd låg kringströdda på gatan utanför, som om någon hade kastat ut dem. Den enda levande varelse som rörde sig i byn var en halvt ihjälsvulten hund som utan att ta någon notis om det förbiseglande fartyget försvann bakom de halvt nedstörtade väggarna till något som förmodligen hade varit ett värdshus. Hon kunde aldrig bevittna en scen som denna utan att få en otäck känsla i maggropen. Men hon försökte bibehålla det oberörda lugn som hon trodde att en HD skulle ha i samma situation. Det hjälpte inte mycket. Bortom byn steg en rökpelare upp mot himlen, kanske 3 eller 4 kilometer bort. Det var inte den första rökpelare av detta slag hon såg sedan de nått Carhain. Inte heller den första nedbrända byn. Den här gången slapp hon i varje fall att se döda människor. Kapten Ellisor var ibland tvungen att segla nära Carhain-sidan för att undvika dybankar. De flyttade på sig i den här delen av floden, sa han. Men hur nära stranden de än seglade hade hon inte sett en enda levande människa. Byn och röken försvann bakom dem. Men framför dem hade redan en annan rökpelare dykt upp längre inåt land. Skogen började tunnas ut. Ask, läderblad och svartfläder ersattes av pilar, vattenek, vit al och andra träd som hon inte kände igen. Vinden grep tag i hennes mantel, men hon lät den fladdra fritt och njöt av luftens kyliga renhet. Njöt av att bära brunt istället för vitt, även om inte heller brunt var hennes favoritfärg. Såväl klänning som mantel var emellertid välgjorda, i prima ylle. Ännu en besättningsman travade förbi och bugade i förbifarten. Egwen lovade sig själv att hon skulle lära sig åtminstone en del av allt som hände på skeppet. Hon tyckte inte om att känna sig okunnig. Med en ormring på höger hand fick man ta emot åtskilliga bugningar om man vistades på ett skepp där såväl kaptenen som större delen av besättningen var födda i Tarvalon. I frågan om ringen hade hon fått rätt mot Ninive. Ninive hade menat att hon själv var den enda av de tre som var tillräckligt gammal för att någon skulle tro att hon var HD. Men Ninive hade haft fel. Nog för att Egwen och Elaine blivit föremål för många förbluffade blickar när de gick ombord på blå tranan den där eftermiddagen i södra hamnen. Kapten Ellisors ögonbryn hade närmat sig den plats där hans hårfäste skulle ha befunnit sig om han hade haft något. Men mottagandet hade bestått av idel, leenden och bugningar. Det är mig en ära, HD. 3 HD som vill resa med mitt fartyg. Sannoliken en ära. Jag lovar er en snabb färd så långt ni önskar. Och inga bekymmer med Carhainska rövare. Jag ankrar inte längre på den sidan av floden. Såvida ni inte önskar det, naturligtvis, HD. Det finns några byar på Carhain-sidan som står under beskydd av andoranska trupper. En ära, HD. Hans ögonbryn hade gått i höjden igen när alla tre ville bo i samma hytt. Inte ens Ninive ville vara ensam på natten om hon kunde slippa. De fick gärna var sin hytt utan extra kostnad, sa kaptenen. Han hade inga andra passagerare. Lasten var redan ombord och om Mercedes hade ärenden nedströms skulle han inte vänta en timme på fler passagerare. De upprepade sitt önskemål. En hytt räckte. Han var förbluffad och det syntes tydligt på hans min att detta övergick hans förstånd. Shin Ellisor, född och uppväxt i Tervallon, var dock inte den som ifrågasatte ACJs önskningar. Två av dem verkade mycket unga förvisso, men en del ACJer var unga. Märkligare var det inte. De övergivna ruinerna försvann bakom Egwen. Rökpelaren kom närmare och hon anade ännu en, betydligt längre bort från flodstranden. Skogen övergick i låga gräsklädda kullar med en och annan träddunge. Sådana träd som bar blommor om våren stod nu i sitt flor. Små vita blommor på snöbärsträden och klarröda blomster som skulle bli sockerbär. Ett av de träd som hon inte kände igen var höllt i rundade vita blommor större än hennes båda händer. Här och där skymtade klängrosor som gula eller vita fläckar bland trädgrenarnas gröna blad och röda skott. Alltsammans stod i allt för skarp kontrast mot askan och förödelsen för att vara en helt igenom behaglig upplevelse. I denna stund önskade Egwen att hon själv haft en ACD att fråga om råd, en som hon kunde lita på. Hon strök över bältespåsen med fingertopparna och kände Tyr and Grelens rundade form inuti. Sedan de lämnat Tervallon hade hon sovit med stenringen mot sin hud alla nätter utom två, och varje gång hade det varit olika. Hon hamnade visserligen alltid i Tel Aran Riord, men det enda hon såg som kunde vara dem till någon nytta var klipphjärtat. Och Sylvie var aldrig där och kunde svara på hennes frågor. Om svarta Aya drömde hon ingenting alls. Hennes egna drömmar, utan Tyr and Grelen, hade varit fyllda med syner som nästan tycktes vara glimtar från världen som inte syns. I en höll Rand ett svärd som flammade som solen, lyste så starkt att hon knappt såg att det var ett svärd och knappt kunde urskilja att det var han. Hon såg Rand utsatt för dussintals olika hot, alla sällsamma och overkliga. I en dröm hade han stått på ett jättelikt stenbräde. De svarta och vita stenarna var stora som klippblock och Rand hade flytt undan enorma händer som flyttade stenarna och tycktes försöka krossa honom under dem. Det var möjligt att drömmen hade någon fördold innebörd. Förmodligen hade den det, men utöver att Rand var hotad, tydligen från två håll, så mycket tyckte hon verkade ganska uppenbart. Utöver det visste hon helt enkelt inte. Jag kan inte hjälpa honom nu. Jag har mina egna plikter. Jag vet inte ens var han är. Förmodligen flera tusen rastmil härifrån. Hon hade drömt om Perrin tillsammans med en varg och sedan tillsammans med en falk och en hök. Falken och höken hade slagits. I en dröm flydde Perrin från någon dödlig fara. I annan klev han med vett och vilja över kanten till ett hisnande stup medan han sa: "Jag måste göra det. Jag får lära mig att flyga innan jag når botten." I en dröm hade en ejlman varit inblandad. Och hon trodde att också den drömmen hade med Perrin att göra, men hon var inte riktigt säker. Och så var det en dröm där Min utlöste en fälla med stålkäftar, men på något sätt klev rakt genom den utan att ens se den. Hon hade drömt om Mert också. Mert med tärningar virvlande kring sig. Hon hade sina aningar om varifrån den drömmen kom. Mert som blev förföljd av en man som inte fanns, den begrep hon inte alls. Han var förföljd av en man, eller kanske fler än en, och likväl var det ingen där. Mert som förtvivlat red mot något osynligt fjärran mål som han måste nå. Mert som tillsammans med en kvinna som såg ut att kasta fyrverkerier omkring sig. En illuminatör, förmodade Egwen, men det var ändå lika obegripligt som allt det andra. Hon hade drömt så mycket att hon hade börjat tvivla på alltihop. Kanske berodde det på att hon använde Tyr and Greelen så ofta. Eller helt enkelt på att hon ständigt bar den på sig. Kanske var detta vad en drömmare gjorde. Vilda, hektiska drömmar. Män och kvinnor som bröt sig ut ur en bur och satte kronor på sina huvuden. En kvinna som lekte med marionettdockor. Och en annan dröm där dockornas trådar satt fast i händerna på större dockor, vars trådar i sin tur ledde vidare till ännu större dockor och vidare på samma sätt tills de sista trådarna försvann upp i orimliga, ofattbara höjder. Kungar som dog, drottningar som grät, slag som rasade, vitrockar som härjade i Tufloden. Hon hade till och med drömt om Sjonsen igen. Mer än en gång. De drömmarna gömde hon undan i ett mörkt hörn och vägrade att tänka på dem. Och varje natt drömde hon om sina föräldrar. Innebörden av dessa drömmar trodde hon att hon förstod. De betyder att jag är på jakt efter svarta Aja. Att jag inte vet vad mina drömmar innebär eller hur jag ska få den där idiotiska Tyr and Greelen att göra vad den ska. Och att jag är rädd och längtar hem. Hon tänkte på hur underbart det vore att bli stoppad i säng av mor och veta att allting skulle vara bättre nästa morgon. Men mor kan inte längre reda ut mina bekymmer och far kan inte lova att han ska jaga bort odjuren. Det måste jag göra själv nu. Den tiden var borta sedan länge. Hon ville inte ha den tillbaka egentligen. Men det hade varit en varm, trygg tid. Och den kändes så avlägsen. Det vore underbart bara att få se dem igen, att få höra deras röster. När jag rätteligen kan bära den här ringen på vilket finger jag vill. Hon hade slutligen låtit Ninni och Elaine sova med stenringen varsin natt. Det förvånade henne hur ovillig hon hade varit att släppa den ifrån sig. När de hade vaknat hade de beskrivit någonting som tveklöst var till Aaron Riord. Men ingen av dem hade sett mer än en glimt av klipphjärtat eller någonting som hjälpte dem. Den tjocka rökpelaren var nu i jämn höjd med blå tranan. 5 eller 6 mil från floden, tänkte hon. Den andra syntes bara som en fläck borta vid horisonten. Det skulle nästan kunna ha varit ett moln, men hon var övertygad om att så inte var fallet. Här och där stod små snåriga träddungar längs stranden och mellan dem växte gräset ända ner till vattenbrynet, utom där strömmarna hade fått sanden att rasa. Elaine kom upp på däck och gjorde hennes sällskap vid relingen. Vinden slet i hennes mantel, även den gjord i mörkt kraftigt ylle. Diskussionen om deras klädsel hade Ninni vunnit. Egwen hade framhållit att Aesir alltid bar finaste tänkbara kläder, även när de var ute på resa. Hon hade tänkt på de sidendräkter som hon hade haft på sig i Tel Aaron Riord. Men Ninni var av en annan åsikt. Må så vara att en ärmelintronande hade lämnat en generöst tilltagen börs med guld i hennes klädskåp, hade hon sagt. Men de hade ingen som helst aning om hur dyrt det skulle bli nedströms. Tjänarna hade bekräftat vad Matt sagt om inbördeskriget i Carrain och dess inverkan på priserna. Till Egwens förvåning hade Elaine påpekat att bruna systrar oftare gick klädda i ylle än i siden. Elaine hade varit så ivrig att komma bort från köket att hon skulle ha gått med på att gå klädd i trasor, tänkte Egwen. Jag undrar hur det går för Matt. Han är väl ombord på något fartyg och försöker lura med kaptenen på ett parti tärning vid det här laget. Förfärligt, muttrade Elaine. Det är så förfärligt. Vadå, sa Egwen frånvarande. Jag hoppas att han inte visar pappret som vi gav honom för alla han träffar. Elaine gav henne en förbluffad blick och rynkade pannan. Det där! Hon viftade mot röken i fjärran. Hur kan du bara strunta i det? Jag kan strunta i det för att jag inte vill tänka på vad människorna där måste genomlida. För att jag inte kan göra någonting åt det och för att vi måste till Tyr. För att det vi söker finns i Tyr. Hon blev själv förvånad över sin häftighet. Jag kan inte göra någonting åt det. Och svarta Aja är i Tyr. Ju mer hon tänkte på saken, desto säkrare blev hon på att de måste ta sig in i klipphjärtat, hur nu det skulle gå till. Visserligen sades det att Tears storfurstar var de enda som hade tillträde dit, men hon blev allt mer övertygad om att det var i klipphjärtat de skulle hitta nyckeln till hur de skulle upplösa svarta Ayas fälla och omintetgöra deras planer. Jag vet allt det där, Egwene, men det hindrar mig inte från att tycka synd om Carhanierna. Vi har fått lektioner om alla krig som Andor har utkämpat mot Carhain, sa Egwene med torr röst. Bene Sedai säger att ni och Carhain har stridit med varandra mer än några andra riken, frånsett Tyr och Ilion. Den andra kvinnan gav henne en blick ur ögonvrån. Elaine hade inte kunnat vänja sig vid att Egwene envist vägrade medge att hon själv var från Andor. Truefloden var en del av Andor, åtminstone på kartan, och Elaine trodde på kartorna. Visst har vi kämpat mot dem, Egwene, men efter Ale-kriget och den förödelse som drabbade dem då har Andor sålt nästan lika mycket spannmål till dem som Tyr. Den handeln har upphört nu. Alla Carhains adelshus kämpar med varandra om soltronen. Och vem ska då köpa spannmål eller se till att den delas ut bland folket? Om det är lika illa överallt som här längs floden. Man kan inte förse ett folk med mat i 20 år utan att känna någonting för dem när de svälter. En grå man, sa Egwene. Elaine hajade till och försökte titta åt alla håll samtidigt. Shiras glöd omgav henne. Var? Egwene såg sig också om på däck, långsammare, men bara för att se till att ingen var inom hörhåll. Kapten Elisor stod fortfarande i akten tillsammans med den skjortlöse rorsmannen. En besättningsman stod längst fram i fören och höll utkik efter dybankar under vattenytan framför dem, medan två andra gick runt på däck och spände eller slackade linorna som gick till seglen. Resten av besättningen var nere under däck. En av sjömännen stannade till för att kontrollera surrningen på roddbåten som låg kullskälpt på däck. Hon väntade tills han gått vidare innan hon sa någonting. Åsna, muttrade hon tyst. Jag menar mig själv, Elaine, inte dig, så du behöver inte blänga så där på mig. Hon fortsatte med viskande röst. En grå man är ute efter Mert. Det måste vara innebörden av den där drömmen, men jag begrep det inte. Jag är en riktig åsna. Glöden slocknade runt Elaine. Ta det inte så hårt, Egwene, viskade hon tillbaka. Det kan hända att det stämmer, men jag och Ninni förstod det inte heller. Hon var tyst en stund. Sen skakade hon på huvudet så att de rödblonda lockarna gungade. Men jag begriper det inte. Varför skulle en grå man vara ute efter Matt? Ingenting av det jag skrev i brevet kan skada oss det minsta. Jag vet inte. Egwene såg fundersam ut. Någon anledning måste det finnas. Jag är säker på att det var det drömmen betydde. Egwene, även om det stämmer kan du inte göra någonting åt det. Jag vet det, sa Egwene bittert. Hon visste inte ens om han var framför dem eller bakom. Framför misstänkte hon. Matt hade säkert givit sig av utan dröjsmål. Hur som helst spelade det ingen roll, muttrade hon för sig själv. Äntligen vet jag vad en av mina drömmar betyder. Och så är det ändå inte till minsta nytta. Men om du nu förstår innebörden hos en av dem, kanske du kan komma underfund med de andra också, sa Elaine. Om vi sätter oss ner och pratar igenom dem så kanske... Just då krängde blå tranan till och en kraftig stöt löpte genom skeppet. Elaine kastades omkull på däcket och Egwene föll ovanpå henne. När Egwene kom på fötter igen gled stranden inte längre förbi. Fartyget hade stannat. Fören pekade snett uppåt och däcket lutade. Seglen smällde i vinden. Shin Elisor reste sig upp, sprang fram till fören och lämnade rorsman att ta sig upp på egen hand. Din blinda mask, röt han till mannen i fören som hängde fastklamrad i relingen för att inte falla över bord. Din grisiga avföda till en get, Har du inte varit på floden länge nog för att känna igen hur vattnet krusar sig över en dybank? Han grep tag i mannens skuldror, drog honom upp på däck och sköt honom genast ur vägen så att han själv kunde kika ner längs fören. Om skrovet har sprungit läck ska jag täta hålet med dina inälvor. Nu hade de andra besättningsmännen kravlat sig på fötter och fler kom uppklättrande ur skeppets innanmäte. Allihop sprang de fram till kaptenen. Ninniv dök upp på lejdaren från passagerarhytterna. Hon rättade till sin kjol, ryckte sig hårt i flätan och tittade bistert på männen som stod sammanträngda i fören. Sen kom hon fram till Egwen och Elaine med långa kliv. Han körde på någonting, eller hur? Efter allt detta prat om att känna floden som sin egen hustru. Han ler väl aldrig ens mot den stackars kvinnan. Hon ryckte än en gång i den tjocka flätan och stegade bort till fören där hon trängde sig mellan sjömännen för att komma fram till kaptenen. Allihop spanade ner mot vattnet. Att följa efter Ninniv skulle inte känna någonting till. Om vi lämnar honom i fred kommer vi loss fortare. Ninniv var förmodligen i färd med att tala om för kaptenen hur han skulle bära sig åt. Elaine var av samma åsikt som Egwen. Att döma av hur hon bedrövat skakade på huvudet när hon såg kaptenen och alla besättningsmännen respektfullt vända sin uppmärksamhet från vad som nu fanns under fören till Ninniv. De rörde sig allt oroligare och verkade upprörda. En kort stund syntes kaptenens händer över de andra männens huvuden, viftande och gestikulerande i protest. Sen gick Ninniv därifrån med långa, bestämda kliv. Besättningsmännen vek undan och bugade. Och bredvid henne småsprang Elisor som oavlåtligt torkade sig i ansiktet med en stor näsduk. När de närmade sig kunde Egwen och Elaine höra hans ängsliga röst. Gott och väl 15 milsteg till nästa by på Andros-sidan HD och minst 5-6 milsteg nedströms på Carrain-sidan. Byn står under skydd av andoranska trupper förvisso, men sträckan härifrån och dit håller de inte. Han torkade sig i ansiktet som vore det vått av svett. Ett vrak, sa Ninniv till de båda andra kvinnorna. Det är flodpirater som har varit framme, tror kaptenen. Han tänker försöka backa loss med hjälp av årorna. Men han tycks inte tro att det ska fungera. Vi hade god fart när vi stötte i HD. Jag ville segla snabbt för er skull. Elisor gned sig än mer frenetiskt i ansiktet. Egwen förstod nu att han var rädd för att HD:erna skulle klandra honom. Vi sitter hårt, men jag tror inte att vi tar in vatten, HD. Det finns inga skäl till oro. Utan tvekan kommer det snart något annat fartyg och med två uppsättningar åror kommer vi säkert loss. Ni behöver inte gå i land, HD. Vid ljuset, jag svär. Funderade du på att lämna skeppet, frågade Egwen. Tror du att det är klokt? Givetvis, det är... Ninniv tystnade och glodde ilsket på henne. Egwen mötte lugnt hennes blick. Ninniv fortsatte i stillsammare och med en något spänd ton. Kaptenen säger att det kan ta en timme innan det kommer något skepp som har nog med åror för att vara till någon nytta. Eller en dag, eller kanske två. Jag tror inte att vi har råd att öda en dag eller två på att vänta här. Vi kan komma till den där byn. Vad sa ni att den hette, kapten? Jureen. Vi kan gå till Jureen på knappt två. Om kapten Elisor får loss sitt fartyg så snabbt som han hoppas kan vi stiga ombord igen där. Om han inte kommer loss kan vi ta ett annat fartyg från Jureen. Vem vet, det kanske ligger rätt och väntar på oss där. Kaptenen säger att handelsskeppen lägger till där ibland på grund av de andoranska soldaterna. Hon tog ett djupt andetag, men hennes röst blev spänd. Har jag förklarat min tankegång tillräckligt ingående, behöver jag säga mer? Jag förstår hur du menar, sa Elaine snabbt, innan Egwen hann säga någonting. Och jag tycker att det låter som en god idé. Inte sant, Egwen? Egwen nickade motvilligt. Det är väl det. Men vördade Eisedir, protesterade Elisor. Ni kan väl åtminstone ta Andros-sidan. Tänk på kriget, vördade Eisedir. På Carrain-sidan finns det stråtrövare och alla möjliga sorters skurkar och banditer. Och soldaterna är inte mycket bättre. Vraket här under fören visar vad det är för sorts folk. Hittills har vi inte sett en levande själ på Carhain-sidan, sa Ninni. Och i vilket fall som helst är vi långt ifrån försvarslösa, kapten. Jag tänker inte gå 15 mil om det kan räcka med 6. Naturligtvis, säger sig det. Nu svettades Elisor på riktigt. Jag hade inte för avsikt att antyda. Naturligtvis är ni inte försvarslösa, säger sig det. Det var inte så jag menade. Han torkade sig förbrilt i ansiktet, men det var ändå blankt av svett. Ninniv öppnade munnen för att säga någonting, kastade en blick på Egwen och såg ut att ändra sig. Jag går ner och hämtar mina saker, sa hon ut i luften mellan Egwen och Elaine. Hon vände sig mot Elisor. Kapten, se till att skeppsbåten görs redo. Han bugade och kilade iväg innan hon hade hunnit vända sig mot luckan. Och innan hon hunnit ned under däck hördes han ropa åt sina mannar att sätta båten i vattnet. Säger en av er upp så säger den andra ner, muttrade Elaine. Om ni inte slutar med det kommer vi kanske aldrig fram till Tyr. Vi kommer fram, sa Egwen. Och ju förr Ninive inser att hon inte är klokfru längre, desto fortare går det. Nu är vi, hon sa, inte antagna. Det var allt för många män som hastade omkring runt om. På samma nivå alla tre, Elaine suckade. Strax hade de blivit överskeppade till stranden i skeppsbåten. De stod på strandbanken med vandringsstavar i händerna och sina tillhörigheter hängande över axlarna i knyten, påsar och väskor. De befann sig i ett böljande gräsklätt landskap med enstaka små dungar och busksnår. Ett par mil inåt landet reste sig skogsbevuxna höjder. Blå tranans åror piskade vattenytan till skum, men fartyget rörde sig inte ur fläcken. Egwen ägnade inte detta någon vidare uppmärksamhet, utan vände sig om och började traska iväg söderut, innan Ninive hann ta täten. När de andra hann i fatt gav Elaine henne en förebrående blick. Ninive trampade på, med blicken riktad rakt fram. Elaine berättade för Ninive det Egwen hade sagt om Mert och den grå mannen, och den äldre kvinnan lyssnade utan kommentarer. När Elaine tystnade sa hon bara, han får ta hand om sig själv, och traskade vidare i samma takt. Efter ett tag gav tronens dotter upp sina försök att få till stånd något samtal med sina båda färdkamrater. De gick vidare under tystnad. Om vi stöter på några stråtrövare tänker jag minsann försvara mig, tillkännagav Egwen. Här kan den ärmelintronande inte kika över våra axlar hela tiden. Ninives mun blev ett tunt streck. Om det skulle behövas, sa hon ut i luften framför sig, kan vi skrämma bort stråtrövarna precis som vi skrämde bort de där vitrockarna. Om det inte finns något annat sätt. Kan ni inte sluta prata om stråtrövare, sa Elaine. Jag skulle vilja komma fram till den där byn utan... En gestalt i brunt och grått reste sig ur en buske nästan framför deras fötter.